Hörs jag eller? Hörs jag ut? Ja, men om jag pratar tystare då, är den på? Nej. Nej. Nej, men vi har kul ändå i alla fall. Nu hörs den där i alla fall. Bra. Hörrni, jag måste, innan jag börjar predika då. Precis för en månad sedan hade vi församlingshelg. Och ju närmare helgen kom, ju mer ojade jag mig lite över hur ska det här gå. För vi hade församlingshelg. Först träffades församlingsrådet fredag och så hade vi hela lördagen. Och så hade vi söndagen där ute också då. Men grejen var ju att kyrkoherden skulle installeras på söndagen. Så jag tänkte, jag får åka hem på lördagnatten. Men så mejlar de andra pastorerna här ute. Hur tänker ni göra? Då svarar Emma på Björkat. Jag åker nog dit den 14 oktober för det är då han installeras. Så man kan säga att jag var ute i god tid i alla fall. Så var det. Så jag åkte aldrig hem. Jag var kvar på församlingshelgen. Och det innebär att jag kommer predika. Sen sjunger vi en sång och så gör vi inbjudan. Och sen springer jag. Och det är inte för att jag inte vill ha förbön. Utan det är för att vi ska upp till kyrkan, de flesta av oss. Hälsa kyrkoherden välkommen. Så jag har med mig en blomma från er. Ett kort och en bok och en skiva till honom. Nu, nog pratat om honom. Blablabla. Det blir livsfarlig inledning det här. Alltså. Vi är i Matteus kapitel 5 till 7. Jag tror att ni till och med i nästa vecka börjar med kapitel 6 så att jag har de sista verserna i kapitel 5. Rubriken är med utsikt kommer insikt och vi går igenom hela bergspredikan. Men rubriken för idag är kärlek är ett verb, så älska dina fiender. Det här är en av de texterna som faktiskt är lite mer lättförståelig. Vissa andra texter måste man ha någon känsla av att hur tolkar vi de här? Men nu kommer vi till ganska plain. Alltså Jesus är väldigt tydlig i de här fem punkterna som han ger oss. Så vad jag ska försöka göra är att försöka måla upp dem så gott det går. Först ska vi läsa texten. Men sen kommer vi prata lite grann utifrån det här. För verkligheten är att jag upptäckte att jag har ju glasögon på mig. Inte som en helt ny upptäckt, utan när jag läser texten så uppfattar jag något visst tolkningsföreträde. Jag kommer inte förutsättningslöst till texten, utan jag har med mig inte bara bibelreferenser, utan kultur. Och det tänker vi inte alltid på, utan vi vill på något sätt läsa texten så rent och så plain som möjligt, men det går inte. Därför att du har alltid med dig dina tolkningsglasögon, din direkta livssituation eller den tid du lever i eller och så vidare och så vidare. Så här. Så därför är det jätteviktigt att vi på något sätt frågar oss, okej, om nu texten skrevs av den här, för de här och till de här och i den här tiden, vad kan det ha betytt för dem då? Sen kan vi börja läsa texten och göra någon egen översättning av det till vår tid då. Så Matteus kapitel 5 och vers 38 till 48 ska vi läsa. Rubriken är älska era fiender och kärlek är ett verb. Ni har hört att det blev sagt. Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Och han tvungen att slänga med det där sista, Jesus. Han liksom, han bara på slutet där, så smäller det bara till. Jag vet inte hur många av er som har sett, om vi bläddrar igen kan ni få se en filmtitel. Den här är en film med Sally Fields, Kiefer Sutherland och Ed Harris från 1996. Jag har inte sett den, men filmen heter ju An Eye for an Eye. Och problemet när jag kommer till den här texten är att jag har såna här filmer i bakhuvudet. Jag har de där klassiska referenserna, där Denzel Washington i Man on Fire är den liksom hjälten som vederlägger och återvinner familjens heder och ära och som skipar i någon filmisk mening försoning, men i en egentlig faktisk mening så är det bara hämnd. Bara hämnd. Men grejen är att jag gillar ju det. För jag tycker att de dumma killarna, de var jättedumma. Och de ska straffas för det. Och så här funkar det i de flesta av våra moderna filmer. Att den här känslan av antagonister och motståndare och sen våran hjälte som ska rädda alltihopa. Tills för 10 år sedan så var de flesta filmerna bara sådana. Men nu upptäckte vi mer och mer att hjälten, han är lite korrupt han också. Han är lite ondskefull också. Därför att vi på något sätt har armat ut det här temat. Men vi satt och diskuterade några vänner igår kväll med Kill Bill. Uma Thurmans stora genombrott i Quentin Tarantino. Där hon liksom bara, hela filmen bara handlar om blod och splatter och hämnd. Problemet är att alla de här filmerna använder öga för öga och tand för tand. Och det har gjort att jag har trott att Gamla testamentet handlar om vedergällning och om hämnd. Och att Gud är lite grym och lite ond och lite dum och lite dömande. Och lite snabb på av, vad heter det, av... tryckaren, tack Bertil. Det är svårt. Men att Jesus däremot, han är väldigt snäll. Nya testamentet lär något annat. Och när jag har börjat studera de här texterna så ser jag, det gör det ju inte alls. Gud är inte hämndlysten. Och Jesus säger inte upp de gammaltestamentliga grejerna, utan han bara förstärker dem. Han förtydligar dem och skärper dem och vill inte bara uppmuntra utan också utmana folk. Eller, hörrni, vad säger texten egentligen? Så idag har jag bara några minuter på mig att försöka ta tag i det här. Och jag vill börja med att berätta en riktigt bizarr berättelse. Frågan för mig är idag, vilken strategi ska vi ha? Hur ska vi leva? Hur vill Jesus att vi ska vara? Ja, då svarar ju Jesus, hur ska vi vinna över våra fiender? Och då finns det något som heter slaget vid Pelusium. Jag vet inte om ni känner till det, för det är inget känt slag, men det har faktiskt hänt. Och det var en fiendearmé som bestämde sig för att vi ska inta Egypten. Och det här är, jag vet inte, flera hundra år innan Kristus. Den här fiende armén fick reda på att egyptierna älskar katter. Alltså inte bara att de, åh vad gulligt med katter, utan de älskade katter högt över allt annat. De tillbad katter. Så fiendearmén bestämmer sig för att ska vi vinna Ska vi ha en bra strategi? Ska vi ha en segrande taktik? Så kör vi på katter. Vi tar med oss hundratals katter ut i strid. För det som händer då är att då vågar inte egyptierna slå tillbaks. Så på sina stora sköldar målade de stora bilder av katthuven och så hade de en katt i handen. Och så sprang de liksom så mot egyptierna och egyptierna vågade inte riktigt gensvara, vad heter det, retaliate. Så den här fiendehären vann över egyptierna. Band dem och när de satte dem i en stor hög så kom de liksom och höll katterna i ansiktet på den här fiendarmén för att liksom bara... Jag bara känner, tänk dig innan striden, innan planerna är lagda och de sitter de här 12 officerarna runt bordet och bestämmer vilken taktik ska vi ha? Och någon sitter där och sippar på sitt kaffe och säger, jag tänker lite på katter. Hade man tyckt att ja, det låter som en jättebra strategi eller tänker man mer, honom byter vi ut? Därför att det låter ju helt befängt. Så skulle jag vilja komma till den här texten. Nej, men det här låter ju nästan lite omänskligt. Det är så pass lätt att läsa men svårt att leva. Det är lätt att uppfatta och förstå att ja, men det är det här han säger och det här han menar. Men i praktiken, Jesus, menar du verkligen allvar? Ni ska få höra några grejer om det här nu då. Mahatma Gandhi har sagt så här. Ett öga för ett öga gör hela världen blind. Min egen tolkning av det var att Jack Sparrow hade någon sagt att ett öga för ett öga, det hade gjort hela världen till pirater. Men Muhammad Ali, boxaren, han har sagt så här. Jag är en fighter. Jag tror på öga för öga. Jag är ingen vända andra kinden till kille. Jag har ingen respekt för en man som inte kommer att slå tillbaka. Dödar du min hund, ja då får du gömma din katt. Det är ju känslan här då. Men lyssna nu på Martin Luther King. Och våld, det är opraktiskt. Eftersom det gamla öga för öga filosofin slutar med att alla blir blinda, så är det också omoraliskt eftersom det är en nedåtgående spiral som slutar i ödeläggelse för alla. Medel och mål är nämligen oskiljaktiga. Medel representerar idealet från starten. I historiens långa lopp kan destruktiva medel inte leda till konstruktiva ändamål. Jag ska få ett citat till från Dick Harrison. Är någon som kommer ihåg vem han är? Smart gubbe, duktig historiker. Som har lite koll på läget. Om vi bläddrar igen så kan ni få se vad han sa. Öga för öga-lagen var under sin tid en rätt benådande lag. Lagen sa egentligen att man får inte utbringa mer skada än vad som förorsakats. Så istället för att se det som att straffet det måste vara lika hemskt. Så kommer Gud och säger, är det verkligen rätt och riktigt? Att om han råkar döda ett av dina får, ja, då dödar du hela hans fårskock. Om han råkar elda på din mark, ja, då bränner du ner hans farm. Och så kommer Gud och säger, här pratar vi inte om hämnd, grabbar och tjejer. Utan nu pratar vi om något regelverk, en lagbok där saker faktiskt måste vara rätt och riktiga och där det finns någon rättfärdighet i det här. Att det faktiskt finns en gräns för hur man ger igen. Och sen kommer Jesus och förändrar den gränsen förvisso. Men jag måste börja med att erkänna att jag hade inte fattat att det där öga för öga var en bra grej. Alla de här filmerna har fått mig att tro något annat. Så när Dick Harrison säger det här, härskarens välde garanterade att de inte behövde frukta övergrepp. Och eftersom härskaren inskred för att skydda dem så behövde de heller inte, och de fick heller inte ta lagen i egna händer genom vendettor. Det är alltså inte alls säkert att vedergällningslagarna ska uppfattas som grymma och hotfulla. Även om det självfallet fanns ett inbyggt avskräckningselement i dem. Framförallt ville härskarna begränsa ett eskalerande våldsutövande. Blodshämnd som i slutändan får mycket värre konsekvenser för hela samhället än den enkla vedergällningen. Det är den gammaltestamentliga tänket alltså. Så folk runt omkring Israel, de tog i när de gav igen. Gjorde de detta mot oss, ja då ska vi minsann. Och så kommer Gud och sätter en tydlig gräns. Hit men inte längre. Och så kommer Jesus och pushar den, ska vi säga, inte gränsen utan utmanar det tänket ytterligare i samma riktning som Gud. Med samma slutmål att saker och ting faktiskt måste vara rättfärdiga då. Och nu kan vi bläddra igen så ska ni få se Morten Narrow. Som är han var i alla fall överrabbin i den judiska församlingen i Stockholm. Den som är skyldig till stöld eller skada ska ersätta värdet eller funktionen av det förlorade. Kräv inte att den andra ska skadas på samma sätt. Man får inte använda budet för att försvara hämnd. Det gör genast att de judiska lagutläggarna framstår i mycket mer sympatiskt ljus. Det sprider dessutom ljus över vad det är Jesus faktiskt vill åt. Så helt plötsligt ser vi att, nej men du, så fel jag har tänkt. Och trott om det här. Ni kan få se de här fem buden Jesus ger nu då. Kan bläddra igen. Jesus ger fem fina exempel. Vänd andra kinden åt honom. Och inte bara andra kinden utan vissa översättningar säger högra kinden. Och bara för att göra det här väldigt kort då. Om du skulle slå någon på högra kinden så slog man inte med handflatan utan med utsidan av handen. Och det betyder att ska du slå någon på den högra kinden så måste du slå... Nej, förlåt. Nu backar vi. Ska du slå någon med handflatan och du ska slå någon på den högra kinden, vilken hand använder du då? Vilken hand hälsar du med? Varför skulle man använda vänstern här? Det är den handen man torkar sig med. Så Jesus säger i grunden, grabbar och tjejer, det ni håller på med är djupt förödmjukande. Ni förnedrar varandra genom att göra så här. Så det blir väldigt, väldigt klokt när man ser det i ljuset av detta. Då. Låt honom få din mantel, säger han som tvåa. Och trean, den tycker jag är lite speciell. Gå 2 mil med honom. En romersk soldat kunde tvinga en judisk medborgare. Enligt lag och rätt fick han säga åt en jude... Jag är så trött och sliten så du får bära min sköld och lans och spjut och svärd. Och det är du skyldig mig att göra i 2 mil. Innan jag förstod det så tyckte jag, ja det är väl snällt att gå med sin granne. Men om den romerska ockupationsmakten ska regelbeställa vad de ska göra av ett folk som är underställda och bara i blind lydnad måste göra det de blir tillsagda. Så säger Jesus, gå mer. Gå mer. Och fyran då, ge åt den som ber dig. Den låter väl rätt så human och ganska vanlig. Och den sista femman, vänd dig inte bort från en fattig. Om vi bläddrar igen så är frågan då, vapnet i ditt krig, vad är din strategi, var min inledande fråga. Vapnet i ditt krig mot det onda, det är att vara god. Det är strategin. Godhet. Kärlek. Därför att om någon kommer med hat, gensvarar jag med kärlek, så finns det något oerhört avväpnande i det. Alltså hatet kommer inte alltid, men ibland kommer det faktiskt av sig i det läget då. Och Romarbrevet 12 och 19 gör det jättetydligt. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig? Ge honom att äta. Är han törstig? Ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Jag kan nästan höra hur Paulus sitter och fnissar när han skriver Romarbrevet. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Då är det någonting som händer med honom som liksom manövrerar. Nej, men vad händer nu? Är han god mot mig som är ond, som är arg eller som är vad jag nu är? Så gensvaret blir att det kommer av sig. Jag vet inte om ni har sett filmen Amelie från Montmartre. Den har nästan 20 år på nacken, tror jag. Hon bor i något hyreshus där det finns en butik på bottenvåning, och butiksägaren har någon förståndshandikappad kille som jobbar hos sig, tror jag. Och han kör med den här som en slav. Så Amelie bestämmer sig för hämnd. Men hon kör inte den här vanliga hämnden, utan den här butiksägaren får skokräm i sin tandkrämstub. Hon byter hans finskor mot ett par skor i bara 1,5 storlek mindre. Hon ställer om alla hans väckarklockor så att de går 1 timme för tidigt. Chefen blir ju nästan till slut helt galen av det här, och jag tycker att det är en ren njutning att se hur den här killen får sin upprättelse då. Men grejen är, i grunden, hur roligt Amelies hämndprojekt än är, så leder det inte till något gott. Och det är egentligen inte så jättefarligt för butiksägaren. Eller ja, det är det i och för sig. Han blir ju galen. Men kommer ni ihåg när han till slut ska ringa sin mamma, tror jag? På så här speed dial. Han har ett kort nummer till sin mamma. Och då har hon istället kopplat speed dial till psyket. Det tyckte jag var jättekul. Men någonstans så gör allt det här någonting med oss som inte är helt hundra. Nelson Mandela har satt ord på det. Bitterhet, det är som att dricka gift och sen hoppas att det ska döda dina fiender. Bitterhet är som att dricka gift och sen hoppas att det kommer döda dina fiender. Vi går vidare till vers 43. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Ni har hört att det blev sagt. Märk väl att Jesus säger skriften. Jesus inte säger skriften säger. För skriften säger inte det här. De har skapat sina egna ordspråk. Det här står inte alls någonstans. Det står att du ska älska din nästa. men som en liten tillägg, som en appendix eller som en liksom egen översättning har de skrivit: och hata din fiende. För här har folket vant sig vid ett sätt att leva, vara och röra sig som faktiskt inte stämmer överens med Guds eget ord. Och så kommer texten och nästan ställer frågan: vill vi ha ett gott inflytande? Ja, det hade väl varit kul, eller det hade väl varit bra. Och så säger Jesus: inflytande, det har man inte genom att utöva mycket makt. Utan inflytande har man genom den största kärleken. Alltså, rent kortsiktigt så kan man ju bara höja rösten och så får man någon direkt konsekvens av det. Men vill man ha ett sant eller ett sunt inflytande, så är det inflytande handlar om att ge kärlek. Vi måste avrunda nu. Vi tar vers 48. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Fullkomlighet betyder för dem, för judarna på den här tiden, snarast hel, alltså shalom, harmonisk eller att vara odelad. Det handlar inte i första hand om att människan kan vara syndfri, utan om att människans hjärta och människans kärlek till Gud ska vara odelad. Grejen är, moralen med Jesu undervisning är alltså inte: skärp dig, sköt dig, klipp dig, väx upp och skaffa ett jobb och få lite bättre ordning på din kristendom. Om vi bläddrar igen så kan ni få se, vad är det Jesus säger? Det här var ju de fem punkterna som jag inledde med. Så Jesus ger och gör fem fina, och jag skulle nog vilja säga fem fullkomliga exempel. Vänd andra kinden. Kommer ni ihåg när han står där inför rådsherrarna sista natten? De slår honom sönder och samman. Och det är vid ett tillfälle så frågar han: varför slår du mig? Det är det enda han gör på hela natten. Så det är det första fullkomliga exemplet. Det andra är: låt honom få din mantel. Kommer ni ihåg när Jesus hänger på korset och de här romerska soldaterna spelar tärning om vem som ska få ha manteln i ett stycke? Och Jesus säger: fine. Så Jesus inte bara ger fina exempel och säger: lev upp till det här, är ni snälla. Utan han ger och gör fem fullkomliga exempel. Trean: gå 2 mil med honom. Jag älskar berättelsen om Emmausvandrarna. De bara traskar och de har ingen koll på läget alls. Och helt plötsligt går Jesus där med dem. Och samtalet väcks, fördjupas, förvandlas. Och efter att han har brutit brödet så fattar han: men du, vilken grej. Ge åt dem som ber dig, ja, det låter ju jättebra. Men Jesus säger: fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Där någonstans möter vi befrielsen i den här texten idag. Och den sista är: vänd dig inte bort från en fattig. Jesus som var fullkomlig och rik blev fattig för vår skull, så att vi skulle få hans rikedom. Jesus som var evig allhärskare och kung över kosmos lät sig bli mänsklighetens slav och lät sig trampas på. Här är befrielsens evangelium. Inte att vi ska uppfylla och klara allt och vi ska nog kunna skärpa oss lite till, utan vi får säga: Herre, vilken befrielse det är att du har gett och gjort allt för oss. Nu ber vi. Tack gode Gud för de här otroligt vackra och viktiga texterna. Är det. Och det måste Gud mena. Kom till oss var och en och låt befrielsens ord och tacksamheten till dig helt enkelt bara överflöda istället. Tänk att du har gett och gjort allt för att vi ska få frid och frihet. Vi ber att du bryter bojor, att du löser ok, att du lättar tyngda axlar. Att du botar vår skada och helar vår brist. I Jesu namn, låt ditt rike komma, Herre. Amen.